all UFC. I just love to a good fight and a brawl, just like the Viking did. They don't give a hell.
Precis som vikingarna, alltså reporter här Kristoffer Karlsson. I franska öppna finalen är det nu 2-2 mellan Jannik Sinner och Carlos Alcaraz i det första setet, alltså helt lika i en väldigt jämn final där i Paris. Och i damallsvenskan fortfarande paus då mellan Hammarby och Vittsjö. Det är ju bortalaget Vittsjö som leder med 1-0. Och mellan Norrköping och Piteå är ställningen också 0-1 ledning för Piteå. När vi är tillbaka efter nyheterna så är det med mer ifrån damallsvenskan förstås. Men också ifrån det herrallsvenska, nej, det herrlandslaget ska jag säga. Mer ifrån Sverige som spelade mot Ungern i träningslandskamp och vann i fredags och som möter Algeriet på tisdag. Det här nya, unga, fräscha landslaget som siktar emot VM i USA, Mexiko och Kanada. Vi ska träffa Ken Sema för att prata om hans roll i det landslaget och dessutom Besfort Seneli om flytt i sommar. Det om det. Efter nyheterna. Nu är klockan 4 och Sportextra fortsätter efter det. Det här är Ekonyheterna i P4.
Här är Ekot. Den sedan tidigare aviserade utväxlingen av krigsfångar mellan Ryssland och Ukraina kommer att inledas nästa vecka, meddelar Ukraina. Beskedet kommer sedan länderna anklagat varandra för att inte leva upp till den överenskommelse som nåddes vid mötet i Istanbul. Gårdagens demonstration i Stockholm mot kriget i Gaza lockade betydligt fler deltagare än vad såväl arrangörerna som polisen hade räknat med. Enligt arrangören kom det över 30 000 demonstranter och förhoppningen var att det skulle komma 10 000. Polisen hade också räknat med färre demonstranter och fick kalla in extra patruller från andra delar av Stockholm. Västra Götalandsregionen varnar för bluff-sms som ser ut att komma från närhälsan eller regionhälsan. Det rapporterar P4 Göteborg och regionen har gjort en polisanmälan efter att ha uppmärksammats om smsen under helgen. Bestånden av blåmusslor ökar i svenska vatten, vilket även märks i fler länder i Europa. Och det här förbryllar forskarna. Mats Lindegart är professor i marinekologi vid Göteborgs universitet.
Det är ju verkligen remarkabelt hur det har varit i år då.
I flera decennier har rapporter från främst allmänheten talat för en successiv minskning av blåmusslor. Men i fjol vände det och i år ser man en explosionsartad ökning. Inte bara på Bohuskusten och i Oslofjorden. I Holland rapporterar forskare också rekordstora bestånd.
Att det har blivit en sån extrem händelse i år, det har säkert med olika sorters slumpfaktorer. Jag tror inte att det är något så att säga, systematiskt som har gjort det. Helt plötsligt så är det mycket, mycket bättre i år.
En teori är att rovfiskarna har blivit fler, för de äter både krabbor och räkor, som annars äter mussellarver. En annan är att nya mussellarver har färdats långa vägar med strömmar. Musslorna renar havet när de fångar upp näringsämnen som kväve och fosfor. Och mänsklig påverkan som övergödning och överfiske tros ligga bakom tidigare minskning. Enligt Mats Lindegart pågår nu flera forskningsprojekt.
Så vill vi också kunna liksom mäta hur mycket har det minskat, hur många platser har det ökat, hur snabbt går det och sådär.
Reporter Sanna Ekstedt Larsson, P4 Väst. Skådespelaren och sångaren Susie Eriksson får årets karamellodiktstipendium som instiftades av Povel Ramel 1982. Hon har bland annat deltagit i tv-programmet Bäst i test, spelat i tv-serien Care of Segemyr och spelar i musikalen Mamma Mia. Och juryn lyfter fram hennes mångsidighet som sjuder och puttrar i radio, tv, film, revy och krogshower. Och det får avsluta Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
Radiosporten med fotboll.
Och en drömstart på den andra halvleken för Hammarby i damallsvenskan. Man kvitterar matchen mot Vittsjö efter bara ett antal sekunder spel utav den andra halvleken. Ellen Wangerheim, skyttedrottningen som jagar en plats i den svenska EM-truppen i sommaren som ska tas ut nästa vecka. Hon får en boll i offensivt straffområde nära mål och placerar den. Ser ut att gå mot stolpen, men så tar den på en Vittsjö-spelare och skruvar sig in precis innanför stolpen och kvitterat då för Hammarby mot mot Vittsjö. Samtidigt som solen tittade fram när den andra halvleken drog igång här, så lyckas man med det som man var så nära att göra i slutet av den första halvleken. Hammarby hade ju en väldig press i slutet av halvleken. Den första lyckades också till slut skapa några riktigt bra målchanser. Men målet, det kom alltså först nu alldeles inledningen på den andra halvleken, och man har en jättechans direkt efter det att göra 2-1. Men då blir det ingenting. Så 1-1 står det. Hammarby-Vittsjö, 2 minuter spelade av andra halvlek.
Och strax också andra halvlek mellan Norrköping och Piteå i den parallella matchen. Där är det Piteå som leder med 1-0.
Länsväg 222 och vid Grisslinge, där är det nu växelvis trafik. Det är en olycka med flera fordon som inträffat och räddningstjänst finns på platsen. Det här inträffade ju för en stund sedan och det gör att det har byggt på rejält med köer i anslutande vägar där i området. Alltså växelvis trafik förbi Grisslinge där på länsväg 222. Räddningstjänst är kvar på platsen och hjälper till vid en olycka med flera fordon inblandade.
Sporten, dokumentär.
Huvudet ska ha en nordisk typ. Kroppsfiguren ska vara mer utvecklad och de manliga organen ska döljas mer.
En bizarr historia om OS i Stockholm 1912.
Det är väl mer än naket här?
Snopp i fokus.
Finns i appen Sveriges Radio Play.
Jag har helt förlorat intresset för spelen 1912. Jag förmodar att jag uttryckt mig tydligt nog.
3,5 minuter gammal, andra halvleken i Norrköping där Piteå är i ledning med 1-0. Målet är den 24 matchminuten då Josefin Johansson tryckte in den bollen, lagkaptenen då för övrigt i Piteå, som gjorde det på ett förtjänstfullt sätt i ett tafatt, som jag säger, Norrköpings försvar. Men Norrköping har verkligen lyft upp sig i halva andra eller första halvleken, började också bra i andra, även om nu Piteå är inne på offensiv planhalva, skaffa sig sin första hörna i matchen. Norrköping har 4 stycken. Men Piteå fick sin första och det blev lite rörigt inne i straffområdet per omgående där. Nu strular man till den nere vid hörnflaggan och tappar bort bollen och det blir inkast för Norrköping. Den är 10 meter ovanför hörnflaggan. Lite sån här halvkritiskt läge när man ska sätta igång spelet. Vi vill till att man är både noggrann med inkastet och dessutom att man får fart på bollen framåt så man inte tappar den på fel ställe. En bra stickare där men lite för hårt slagen. Men då vaken ordentlig Piteå-målvakten då, Lauren Brcici, som ut och möter upp bollen upp på halva egen planhalva där hon insåg situationen att det blev farligt om ingen kunde ta hand om bollen. Det gjorde hon, men det är inte första gången, det var det 2 eller 3 gånger och gjort ungefär samma resa ut för att säkra bollen. Så slarvar Norrköping lite grann och tappar bort bollen mitt på offensiv planhalva. Piteå snabba då med bollförflyttningen där Selina Henriksson då slår en boll in mot straffområdet, tar som hand på ett bra sätt, men då även ett långt Norrköpingsben som sätter stopp för avancemanget framåt. Emma Åström då för Piteå med bollen bakåt och vänder till backen då Vilma Karlsson som följer med upp lite grann. Så tappar det liksom anfallet lite tempo och Norrköping kan reda ut situationen på ett bra sätt där och få ordning på bollen. Vi har alltså spelat 10, det har vi inte gjort alls, vi har spelat 5 minuter av den andra halvleken och det är bortaledning. Piteå leder på bortaplan mot Norrköping med 1-0.
7 minuter är det spelade ut av matchen mellan Hammarby och Piteå. Det var ju bortaledning i stort sett hela den första halvleken. Piteå som mer och mer riktade in sig på att försvara och försvara och försvara. Och så lyckades man med det den halvleken igenom. Men i andra halvlek Hammarby kvittering direkt till 1-1. Hammarby läge sen i anfallet just efteråt att göra 2-1. Men då räddade Piteå målvakten Madden. Och sen efter det så var det Hammarby ytterligare några minuter till. Men nu faktiskt en period med 2-3 minuter bra anfallsspel av Vittsjö. Det har vi inte sett på riktigt länge annars i den här matchen. Men ett bra läge nyss för Anna Haddock, mittfältaren i Vittsjö, som blev matchhjälte senast när man slog Malmö, men lyckades inte få det avslutet på mål. Här kommer istället Vittsjö igen. Haddock spelar in bollen vidare. Ekengren ut på kanten och ska bli inläggsläge för Vittsjö som skickar in bollen där, men då blåser domaren Lika Löv i pipan. Det är en av hennes assisterande domare. Och flaggan uppe för en offside-springande Vittsjö-spelare. Ja, Anna Haddock, den där mittfältaren, har varit väldigt bra. En av Vittsjös bättre spelare den här säsongen, inblandad i mycket under de senaste matcherna, kanske framförallt 23-åringen från USA. Och visst finns det ju många spelare med Vittsjö rutin, med otrolig rutin i det här Vittsjö-laget. Man har ju till exempel lagkapten Sandra Lynn och målskytten Lisa Klinga och Finlands lagkapten Linda Sällström i laget. Så att det lär nog inte vara aktuellt, men det hade ju varit härligt om Anna Haddock skulle få kaptensbindeln i någon match för att bli kapten Haddock, mittfältaren i Vittsjö, som ju rent sportsligt alltså redan är en ledande spelare i det här Vittsjö-laget, men som tillsammans med andra anfallskapabla spelare i Vittsjö behöver göra någonting framåt i den här andra halvleken, för det är verkligen känslan. Vittsjö kommer inte kunna försvara sig och spela på samma sätt som man har gjort i den första, utan man måste få igång ett mer eget anfallsspel också, tror jag, om man ska få någonting med sig i den här matchen, även om det alltså står 1-1 för tillfället. För Hammarby är ju så bländande bra offensivt sett, och nu har man dessutom betydligt mer självförtroende efter att man fick in den där kvitteringen i matchen, och nu har man också ett bra anfallsspel för tillfället där man passar bollen inom laget, kortpassning efter kortpassning, och så tålmodigt tar man sig längre och längre fram i planen i solskenet och ser ut med bollen på kanten till Smilla Holmberg som primär bollen i straffområdet, Holmberg, och så kommer det inspel Holmberg, så kommer läget, Hammarby över. Jätteläge, skott över Hammarby, Anna Jösendal avslutar från bara 4 meter från målet men lyckas inte picka in den där bollen från passningen från Holmberg, och då blir det inspark Vittsjö av det hela. 55 minuter spelade ungefär, och det är ett Vittsjö som tar det väldigt lugnt då, eftersom att man ändå har en poäng mot det här Hammarby-laget som ju är en av de absolut svåraste bortamatcherna man kan få i damallsvenskan. Jag troligtvis den allra svåraste. Hammarby har ju visserligen förlorat 2 matcher den här säsongen, men i de allra flesta matcher varit nästan till överlägsna, väldigt, väldigt skickliga. Och dessutom har Vittsjö inte vunnit mot Hammarby på 5 raka försök under de senaste åren i damallsvenskan. Nu har man ett oavgjort resultat 10 minuter in i den andra halvleken. Det är Hammarby som försöker att få med sig ännu mer från den här matchen, och de har ju lång tid på sig också. 1-1 står det.
Sigge Sanner, förlåt. Vad taggade vi var båda två.
Precis, glömde titta på varandra.
Skulle bara säga att Sigge Sanner följer den matchen och Mats Fagerström ser hur Norrköping Piteå står 0-1. Varsågod.
Jag tyckte du pekade på mig, men nu gjorde du det.
Ja.
Jag ska berätta att söndagens sparken nummer 1 är Italiens förbundskapten Luciano Spalletti, och sparken nummer 2, ja, det är den svenska fotbollstränaren Robert Vilahamn för Tottenhams damlag. Resultaten och de uteblivna prestationerna ligger bakom bådas hårda besked idag. Men en som kliver in och får en ny roll, det är tidigare landslagsspelaren Johanna Almgren som blir assisterande förbundskapten till Tony Gustafsson i damernas fotbollslandslag. Tony Gustafsson ska ju ta över som förbundskapten efter sommarens EM som blir Peter Gerhardssons sista mästerskap på posten.
Och som Sigge varit inne på så kommer den svenska EM-truppen att tas ut under nästa vecka. På onsdag närmare bestämt så presenteras EM-truppen för Sverige inför det fotbolls-EM som spelas under juli månad och som ni hör här i Sportextra. När det gäller herrarnas landslag så siktar de ju på att ta sig vidare till VM. Kvalet för Sverige börjar i höst och VM spelas ju 2026 i USA, Kanada och Mexiko. Och en som ska spela där förhoppningsvis ska vi träffa nu.
Ken Sema har gjort vänster-wingback-platsen till sin i Jondal Tomassons landslag. Men framöver kanske det är en mer defensiv roll som väntar för Sema.
Hur vi har spelat innan så alltså, har det varit liksom att vi kör. Vi går framåt och vi kör. Det är fullt ös. Och många av er har frågat liksom, ja, men, om de möter bättre lag, hur kommer det se ut? Det är väldigt mycket yta bakom. Men nu, och vi visar att vi kan spela på ett annat sätt också.
Träningsmatchen mot Ungern var ett första smakprov på hur Sverige kan spela mot mer kvalificerade motstånd.
Ligga lite lägre, kontrollera matchen lite mer och sen liksom, och även gå på kontringar och det tycker jag att vi gjorde det bra. Sen just en roll i det hela, det blir väl lite att jag kommer lite längre ner, men samtidigt det är ingenting. Det är ingenting som är, liksom, är nytt för mig. Jag har spelat där också. Det gäller bara att jag fortfarande ska vara med och hota framåt. Liksom. Det blir att jag springer lite mer kanske. Det är väl någonting som jag är bra på, så är det inga problem.
För Ken Sema blir det en mer tvåvägsroll som del av både defensiv och offensiv. Men han är nöjd oavsett.
Jag trivs av att spela fotboll. Det är bara roligt att spela.
Trivs gör han också i cypriotiska Paphos där han spelar sedan i vintras.
Kommit in bra, vunnit ligan, jättekul. Första gången som jag vinner en liga. Och nu vi går in liksom i ett kval mot Champions League som jag ser fram emot väldigt mycket. Så nej, kul. Jag trivs.
Han ser inte sig själv flytta under den kommande sommaren.
Jag ska ju på ett kontraktsträcka i 3 år framåt. Samtidigt är fotboll. Mycket kan hända, men just nu så är jag där och jag trivs.
Däremot kan det bli intressant med Allsvenskan så småningom.
Jag stänger inga dörrar, absolut inte. Klart jag är svensk och klart en dag om man kommer hem och sådär så hoppningsvis så finns det något lag som är intresserade. Jag stänger absolut inga dörrar.
Men inte nu, eller?
Nej, som sagt, jag sitter i en situation där jag har ett kontrakt på 3 år men samtidigt, det är fotboll. Det kan ändras snabbt. Både höger och vänster, så om det är någon som är intresserad är det bara inga.
Liten kontaktannons.
Det är bara att ringa Ken Sema. Moa Berander, reporter där, hon ska snart också träffa Besvort Seneli för att prata om flytt i sommar. Angela med Benjamin Ingrosso i Sportextra.
Det är upprört i det tyska fotbollslandslaget för att Tysklands 1-1 kvittering mot Frankrike i bronsmatchen i Nations League heter det ju. Precis, det var tungt att tänka till. Dömdes bort. Och därav efter en VAR-granskning, och det ska ha varit någon regelöverträdelse då innan det här målet gjordes. Tyskland även i första halvlek fick ju en straff tilldömd till sig, men som också togs bort efter VAR-granskning. Så fortfarande 1-0 alltså för Frankrike mot Tyskland. Det var ju Kylian Mbappé i 45:e minuten som gjorde det.
Och i franska öppna finalen så sa jag att Carlos Alcaraz hade brutit Sinners serv, men Jannik Sinner bröt tillbaka i detta jämna första set, och nu är det Jannik Sinner som leder med 4-3 och Alcaraz servar i detta nu ställningen 40-40 i det där gamet då. Det är helt jämnt i den där finalen som pågår och pågår i första set. Det kommer ta en timme att spela klart första set minst. Men från Sinner till Sanner och damallsvenskan.
Och då handlade det om matchen mellan Hammarby och Vittsjö i solskenet på Södermalm i Stockholm. Det är oavgjort läge 1-1 med knappa halvtimmen kvar att spela. Och nu på sistone en ganska öppen matchbild. Det svänger åt bägge hållen. Vittsjö har gjort ett trippelbyte och det tyckte jag fick effekt. Man har skapat ett par halvchanser direkt med mycket energi i anfallsspelet efter det. Men så svänger det åt andra hållet och så skapar Hammarby lägen, som ju är det laget som totalt sett över den här matchen, föga förvånande då, med sitt favorit skap och det topplaget man är, ändå har skapat betydligt mer än vad Vittsjö har gjort. Men inte en helt dum period i matchen ändå för Vittsjö just nu, och inte alls klart och säkert vart den här matchen kommer ta vägen, varken spelmässigt eller framförallt resultatmässigt. Hammarby som alltså vit seger går upp i serieledning inför derbyt och toppmötet mot Djurgården. Här anfaller Hammarby nu från skuggsidan in på mittplan där solen skiner via Wangerheim, målskytten, anfallaren ut på vänsterkanten via Jorimo till Blackstad som skickar in ett inlägg, säger jag, men det var ett avslut istället som går på täckande Vittsjö-spelare ut till ett inkast för Vittsjö. Det var inhopparen Ilona Valta, en av dem som varit pigga sedan hon kom in, som var framme och täckte det där skottet för Vittsjö. Höger ytter spelar hon. Hon är ju väldigt intressant, blivit kallad för en av Nordens allra största talanger nu och 19 år gammal. Mängder av rutin har hon från den finländska ligan sedan tidigare. Samtidigt som Hammarby skickar in ett inlägg som Ellen Wangerheim avslutar, fast hon är hårt uppvaktad, får hon bollen på mål. Räddning med den i målet för Vittsjö. Ja, Ilona Valta, hon är ju syster också till den 2-3 år äldre Sirius-spelaren på här sidan, Leo Valta, som ju är en nyckelspelare där i herrallsvenskan, men som varit i ropet på sistone för att han drabbats av körtelfeber och missar U21 EM. Leo Valta. Ilona Valta, ja, stor talang är hon, och visst fanns det väldigt stora förhoppningar från Vittsjö på henne, men hon har varit lite skadedrabbad här under våren och inte riktigt fått den chansen. Gjort ett mål och en assist, de möjligheterna hon fått, men inte slagits in i startelvan och missat ett antal matcher helt och hållet till Ilona Valta. Så att det känns som att det finns mycket sparkapital där för Vittsjö. Det ska bli väldigt spännande att se vart hon tar vägen. Först och främst som högermittfältare i fortsättningen på den här matchen då mot Hammarby. Det är 25 minuter kvar att spela när Vittsjö lyckas ganska bra med att kliva högt i pressen här mot Hammarby. Hindrar Hammarby från att spela upp bollen. Hammarby skickar den från vänster till höger i backlinjen via målvakten Tamminen. Så till slut kommer Smilla Valotto ner och möter, och då kan Hammarby spela bort Vittsjö-pressen och upp bollen på vänsterkanten mot ett samlat Vittsjö-försvar. Så hittar man insticket i mitten till Valotto för Hammarby, till Miagava, den andra in i mittfältet, och så ut på högerkanten, och så går det undan som vi kan göra när Hammarby spelar bra. Och så via Stina Lennartsson ett inlägg i mitten och nickas undan. Nej, det är en Hammarby spelare, fel där, skjuter i mål. 2-1 kommer för Hammarby. Man har vänt matchen mot Vittsjö och det var ett avslut där jag fick vänta flera sekunder för att vara säker på att den inte tog i burgaven. Men visst går den i mål, och visst var det väl Ellen Wangerheim som gjorde det där målet också i boxen. Hon var ju en av de två spelarna som stod där inne i alla fall och kunde ta emot den där bollen. Vad jag tyckte det såg ut som i alla fall, att trycka in den i den bortre änden av målet. Jo, visst är det Wangerheim som blir tvåmålsskytt idag. Hon gör 20:e mål den här allsvenska säsongen. Skyttedrottningen, och närmar sig Felicia Skröde där i toppen på den allsvenska skytteligan. Wangerheim och Hammarby har vänt på matchen mot Vittsjö 2-1 nu med 24 minuter kvar att spela, och Hammarby i, ska vi kalla det, virtuell serieledning.
I Norrköping alltjämt Piteå i ledning, ett mål i den första halvleken då. Vi har Josefin Johansson, lagkaptenen, oj. Inte bra svärdiga luft mitt i alltihop. Norrköping som försöker få till det och tuffa till sig lite grann. Det viftas en hel del med gula kort från domaren Hanna Lajanen. Och Norrköping då för att få lite fart på det hela gjort 3 stycken byten. Nederländskan i Jada.
En trafikuppdatering. Vi börjar på länsväg 222 på Värmdö och i höjd med Grisslinge där det är växelvis trafik. Det är en olycka med flera fordon som inträffat och räddningstjänster kvar där på platsen och hjälper till. Och som sagt, växelvis trafik som gäller där just nu. Det har varit begränsat där en bra stund och det har byggt på rejält med köer i samtliga anslutande vägar till om man ska då vidare till exempel in mot Stockholm. Så att ett besvärligt köläge ute på Värmdö just nu. För er då som har kommit in mot Stockholm, Nynäsvägen, infarten till Södra länken, där står det 2 stycken fordon till den vänstra sidan och tillsammans med skyddsbilarna efter att man har krockat ihop och då är det infarten från Nynäsvägen i riktning mot E4-E20. Kövarning ligger i Södra länken och då framförallt i riktning mot E4-E20 och det är mycket trafik. Och det är också en hel del trafik som är på väg in mot Stockholm söderifrån och E4-E20 Södertäljevägen har också sträckor där det går ganska långsamt och som sagt söndag eftermiddag och många vänder hemåt.
Efter 68 minuters spelet av den matchen och som Sigge sa, Hammarby just nu upp i serieledning passerar Djurgården som är i täten just nu. Men om det slutar så här så är det Hammarby som leder damallsvenskan efter dagen. Tillbaka nu till det svenska herrlandslaget.
I våras gjorde Bessfurt Senel i sina första minuter i det svenska fotbollslandslaget. Nu är han med på nytt och börjar känna sig som hemma.
Lite så, i gruppen och i spelsättet. Så nej, det känns som att jag tar steg där.
Hemma på riktigt, det är dock Borås och Elfsborg. Där kommer han och laget från en fin vår.
Den börjar lite knackigt. Sen tycker jag vi jobbar in oss i den. Maj månad, jag tror vi har 5 av 6 möjliga vinster och vi avslutar ganska starkt.
Men trots att Elfsborg ligger på fjärde plats med en match mindre spelad än toppkonkurrenterna så har det gulsvarta laget inte dragit till sig så mycket uppmärksamhet. Kanske beror det på att de fick en lite knackig start på säsongen.
Sen tycker jag om att vi smyger och ingen pratar om oss. Jag gillar det där och nej, men det kan ha nog med det att göra och sen att vi inte kanske gick så långt i kuppen. Och sen blir det ju fokus som alltid på Stockholmsklubbarna och att Mjällby är en otrolig vårsäsong och så då blir det lätt att vi glöms och vi kan fortsätta glömma oss och kan vi jobba i det tysta.
Bessfurt Senel själv har däremot dragit till sig uppmärksamhet från utländska klubbar och det rapporteras regelbundet om scouter som håller koll på honom. Men vi får se om det blir en flytt i sommar.
Det ska kännas rätt också här inne också. Det ska inte bara vara att jag flyttar för att flytta för då stannar jag hellre kvar i Elfsborg. Så vi får se vad som händer där. Det är mycket grejer som ska vägas in.
Till sin hjälp i beslutet har han sin storebror och lagkamrat Arber Sinelli.
Speciellt nu på sista tiden när det har varit lite skriverier och så. Han kände själv att när han tog steget ut att det var lite... Han tog nästan det första bästa och tog sig utomlands. Han säger att han vill att jag ska ta det lugnt och verkligen landa och sen se vad som händer. Nu är transferfönstret lite länge så jag har ingen stress eller så utan... Som jag sa, det ska kännas bra och han hjälper mig mycket där.
Men utlandsflytten, den konkurrerar med ett eventuellt guld med Elfsborg.
Drömmen har alltid varit att vinna SM-guld med Elfsborg. Och sen nu att vi ligger där uppe som vi gör, det gör ju mycket. Man blir ju extra sugen på att stanna.
Säger Bessfurt Senelli och alldeles strax så träffar vi också Samuel Dahl i det svenska herrlandslaget om Benfica.
Äntligen var det nog många som såg på läktarna här i Norrköping när hemmalaget då kvitterade till 1-1 via ett läckert mål, ett instick fram mot målvakten i Piteå, Lauren Brzycki. Men hon kom inte åt bollen, men det gjorde däremot Elin Rombing som snyggt skarvade in bollen bakom henne och fick in den till Vilglädje. Hennes första mål i Allsvenskan den här säsongen. Och lite grann välförtjänt får man säga, för att jag sa ju det tidigare. Norrköping skapade en hel del i första halvlekens senare del, men lyckades inte få till ett mål, men hade bra spel och bra variation i spelet framförallt. Medan Piteå lite grann hamnade långt ner på egen planhalva och ställde till det för sig själva kan man säga egentligen. Norrköping har tryckt på även i andra halvleken här och då fick man resultat, men det vaskas och ges åt båda hållen, så att det här 1-1 det kan bli precis hur som helst. Men välbehövliga poäng där för Norrköping med tanke på utsatta läget i tabellen som det var även för Piteå då, med bara 1 poäng för Norrköping inför den här matchen. Och så får vi då återigen en hörna. Jag noterar den då vilken i ordningen. Jag tror det är faktiskt den andra bara för Piteå, medan Norrköping har haft 6 stycken, dock resultatlösa. Men den första som Piteå hade var en riktigt bra variant där det blev lite problem för Caroline Delisle, målvakten då i hemmalaget. En hörna från höger då, en lyftning in mot straffpunkten. Kommer inte Delisle åt den? Jo, det gör hon. Hon kommer ut lång och reslig, så vill hon sätta igång bollen fort. Och det gör hon, skickar upp den långt upp mot mittlinjen, men då är Piteå-spelarna före och kan reda ut situationen. Vi har 1-1 mellan Norrköping och Piteå när vi har spelat 25 minuter av den andra halvleken.
Och Hammarby, serieledarna, som det ser ut eftersom att de har vänt på matchen mot Vittsjö, låg under med 1-0 här på Södermalm i Stockholm, men nu 2-1 efter dubbla mål från Ellen Wangerheim i den andra halvleken. Det senaste en boll som jag tror Vittsjöförsvaret skulle vilja göra om och försöka rensa undan innan Wangerheim kunde få den helt fri i det offensiva straffområdet. Och Hammarby är ju väldigt bra på att spela med ledning, göra det väldigt svårt för motståndarna att först och främst ta bollen av dem, och då ännu svårare att kunna göra någonting som hotar deras ledning. Istället är det Hammarby som fortsätter anfalla. Här kommer nytt jätteläge, skott och mål. Hammarby punkterar matchen 3-1. Det är Vilde Hasund, inhopparen, som får passningen av Julie Blacksta. Väldigt nära mål. Hon är säker, målvakten i Vittsjö. Men den håller på att rädda. Får lite av sin kropp på bollen, men lyckas inte styra den tillräckligt för att den inte ska gå i mål. Utan Hammarby har vänt på det här. Underläge hade man i paus, men nu har man 3-1 med 17 minuter kvar. Och det viftas med grönvita halsdukar och flaggor här på kanalplan på Södermalm. Det är 1800 åskådare på plats i solskenet och kolla på när Bayern har vänt. Förlorade ju senast innan uppehållet mot Kristianstad och började så dåligt idag. Men nu har man 3-1 mot Vittsjö med dryga kvarten kvar.
Mer fotboll kommer det att bli i Sportextra framöver. Nästa vecka till exempel då Sverige-Algeriet i träningslandskampen i fotboll för herrar. 19.00 startar den matchen. Det blev seger för Sverige mot Ungern i fredags också på nationaldagen. Och på tal om Sverige.
Landslagsbacken Samuel Dahl har spenderat den gångna våren på lån till portugisiska Benfica, och enligt trovärdiga uppgifter är det en flytt som kommer bli permanent.
Ja, men jag har väl positiva grejer från min agent också och hoppas väl på en bra lösning för alla tre parter. Mer än så vet jag faktiskt inte.
Transferjournalisten Fabrizio Romano menar att en övergång värd drygt 100 miljoner kronor är helt klar. Det Dahl själv kan bekräfta är att han gärna stannar i storklubben.
Ja, men jag har trivts bra där sedan jag kom. Och jag har fått spela mycket och fått chansen, så jag blev omhändertagen väldigt bra. Och då får man en väldigt bra känsla där, så jag är glad.
Lissabon är en ganska trevlig stad att bo i också, kan jag tänka mig.
Det är det, absolut. Jag bor bra och jag bor centralt, så jag har liksom inte så mycket att klaga på där.
Om en flytt blir av så skulle det innebära att 22-åringens tid i italienska Roma är över. Dahl spenderade hösten 2024 i klubben och han har 3 olika tränare. Kanske inte optimalt för att etablera sig i laget.
Så kan man väl säga. Sen vill jag inte skylla på otur kanske, men det var kanske inte den bästa tiden att komma in. Vi hade väl 3 olika tränare under tiden jag var där. Och sen, så det är väl svårt egentligen att riktigt visa upp sig själv på sin bästa nivå när det blir så mycket tränarbyten och så.
Men med facit på hand ser han tiden i Rom som väldigt positiv.
Den har hjälpt mig mycket, tror jag. Kanske inte så mycket vad gällande speltid och så, men jag tror att det har hjälpt mig att bli starkare i mig själv och liksom lite mer skinn på näsan, och jag vet att jag klarar av den nivån, och jag vet att jag kan nu med lite mer självförtroende ta mig en plats så småningom vart jag än hamnar. Men jag tror att det var en bra tid där, förutom spelminuterna då. Få träna med dem och även, ja, utvecklades sjukt mycket där. Det vill jag säga, och jag tror att den tiden gav mig mycket.
Säger Samuel Dahl, intervjuad utav Moa Berander.
But he's played ugly to me.
På länsväg 222 på Värmdö i höjd med Grisslinge. Fortsatt växelvis trafik som gäller där. En olycka med flera fordon har inträffat tidigare. Och nu har räddningstjänsten lämnat, men polis finns kvar på platsen och man inväntar bärgare. En aning av prognos börjar man se nu. Cirka 17.00 tror man att man åtminstone ska fortsätta ha det växelvis trafik. Och det är såna enorma köer där ute just nu. För det har ju varit så här ett bra tag. Och för er som har möjlighet att avvakta med resan om ni är på väg in mot Stockholm, alternativt att ni försöker att via Ängsvik och sen Stenslätten ta den vägen då, om ni ska mot Stockholm. För Grisslinge, där är det fortsatt växelvis trafik på länsväg 222. Kommer vara så fram till 17, som tidigast kommer man kunna släppa på trafik då. Och det är rejält med köer i området ute på Värmdö.
Sheryl Crow med All I Wanna Do här i Sportextra i P4. Och nu är första set över faktiskt i Franska öppna finalen. Martin Hedberg, hur gick det?
Det var till slut världsettan Jannik Sinner som tog hem det med 6-4 då, det första setet. Han var lite illa ute. Alcaraz bröt italienarens serv där i mitten av setet, men Sinner kom tillbaka och det är Sinners första serv som är den stora skillnaden under det första setet. Han tar många poäng på den. Det är egentligen det som skiljer spelarna åt. Annars är det helt jämnt. Och det är intressant med den här matchen. De har ju... Alcaraz har vunnit 4 Grand Slam och Jannik Sinner har vunnit 3. De har aldrig förlorat. Ingen av de här spelarna har förlorat en Grand Slam-final förut. Så det kommer bli en first timer här, så att säga.
Första förlust för någon av dem då, alltså. Ja. Men 6-4 till Sinner till sist. Det såg ut som att Carlos Alcaraz också hade problem med någonting i ögat mot slutet av setet.
Ja, jag vet inte vad det kan vara. Om det var något, han fått in något litet gruskorn eller någonting. Men... det ska man också veta nu när Sinner har vunnit det första setet, att det var precis samma scenario i semifinalen förra året. Då vann Jannik Sinner första setet mot Alcaraz, men efter 5 set då så var det Alcaraz som stod som segrare. Så att det här kommer bli en lång match säkert och ingenting är klart än.
Nej, du sa ju inför matchen att du hade att det var omöjligt för dig att tippa hur det skulle gå. Är det fortfarande det?
Ja, det är det. Sen är det nu, det lutar ju några procent åt Sinner-hållet. Han ser lite starkare ut. Han har mycket kraftfull tennis från baslinjen som styr matchen, skulle jag vilja säga, lite. Men Alcaraz kommer tillbaka gång på gång.
Till damallsvenskan.
Och det handlade om en straffspark tilldömd Piteå, och det är Asla Johannesen som står framme. Färöiska spelaren, tror jag, om jag inte ser helt fel. Det är ett lång hårtesla som går ner över numret på ryggen på henne, men straffen var ingenting att tveka på. Det var en fällning. Jag tror till och med att Norrköpingsspelaren lyckats klippa bägge fötterna på Piteå-spelaren. Nu ser jag någon vända sig om med att det är Asla Johannesen. Vänta lite grann. Domaren är lite irriterad på några spelare som inte kan... dela på sig, utan de står och trycker och hänger på varandra. Hon gör allting här, Hanna Lajanen, huvuddomaren då, för att försöka flytta på dem så att de inte står och knör, som de brukar säga i Göteborg. Det är likadant på andra sidan om den här halvmånen, står de också och hänger på varandra. Men lugnet själv vid straffpunkten. Asla Johannesen då, färöiska spelarna, tar 3, 4, 5, 6, 7 steg bakåt. Så har signalen gått. Vänsterfot då mot målvakten, och lägger den hur säkert som helst på vänstersidan, samtidigt som Norrköpings målvakt Caroline Delisle går åt andra hållet, och då har Piteå återtagit ledningen med 2-1 när det återstår knappt 10 minuter av ordinarie tid här i Norrköping. 1-2 alltså mellan IFK Norrköping och Piteå.
Vi följer slutminuterna i damallsvenskan förstås, och det kommer vi att göra i appen Sveriges Radio Play hela vägen in i mål. Däremot i P4 kommer det att bli nyheter om 5 minuter. Det kommer bli en kvarts ekonyheter då när klockan blir 16:45. Men vill ni höra Sportextra i sin helhet och oavbrutet med den damallsvenska slutminutsdramatiken, så är det appen Sveriges Radio Play som gäller. Men så mycket dramatik kanske det inte blir mellan Hammarby och Vittsjön då, eftersom Hammarby är på väg upp i serieledning.
Ja, Hammarby leder ju med 2 mål dessutom då i den här matchen mot Vittsjö, som man har vänt då. Underläge, Vittsjö ledde efter den första halvleken, men 2 mål av Ellen Wangerheim och så senast Smilla Valotto inhopparen. Nej, förlåt, vill du ha Sund inhopparen i Hammarby, gör ju att Hammarby har ett järngrepp om de här 3 poängen, även om Vittsjö absolut inte har gett upp det här, utan går framåt ordentligt och försöker, men kommer inte riktigt till några farligheter, och Hammarby är ju ett extremt svårt lag att ha att göra med i sådana här situationer med den kvaliteten man har Hammarby. Hammarby till exempel också har haft på bänken, har ju en sån spelare som hon som har bollen nu och driver upp den på för sin planhalva för Bayern. Nadia Nadim, danskan, lånet från AC Milan, som får bollen där utanför straffområdet, dribblar bort två stycken mittfältspelare, passar bollen vidare. Hon är ju en otroligt erfaren spelare i den internationella fotbollen under många, många säsonger, men i Hammarby i år så får hon ju knappt speltid. Har gjort ett mål som inhoppare och har fått chansen en gång från start, Nadim, men då gick det ju inte så bra för Bayern. Var den där derbymatchen man förlorade mot AIK faktiskt. Sen har hon inte fått spela något efter det förrän det här inhoppet idag, där hon är med nu och spelar anfallsfotboll för ett Hammarby som mår väldigt bra. Återigen vann ju sin första titel under nye tränaren Martin Sjögren, som tog över inför förra säsongen när man vann den där cupfinalen mot IFK Norrköping för ett par veckor sedan. Men så hade man den där damallsvenska matchen mot Kristianstad några dagar efteråt, lyckades inte alls ladda om utan åkte på en sur förlust där inför landslagsuppehållet. Men nu har man vänt på det igen då, i och med att man mätt på själva matcherna mot Vittsjö och kommer att ta en seger i de här. Det är ju inte så många matcher nu som spelas efter det senaste landslagsuppehållet, om starten den här omgången nu i helgen då. Och så är det den här omgången och två stycken till. Sen är det ett sånt där jättelångt uppehåll under EM-sommaren. Hammarby är nära flera gånger om att göra 4-1, men det är ju bara en marginell skillnad givetvis. Man är på god väg, man har så gott som säkrat segern mot Vittsjö med 4 minuter kvar. 3-1-ledningen, nya serieledare efter den här omgången är Hammarby.
Och det är 9 minuter kvar av ordinarie tid i Nations League. Det handlar om bronsmatchen mellan Tyskland och Frankrike. Det är fortfarande fransk ledning med 1-0. Mbappé målskytt i den 45:e minuten. Och Italien sparkar sin förbundskapten Luciano Spalletti. Och så har vi berättat, tidigare landslagsspelaren Johanna Almgren blir ny assisterande förbundskapten för damlandslaget i fotboll. Det svenska alltså. Hon kommer jobba tillsammans med den blivande förbundskapten Tony Gustafsson efter sommaren. EM i sommar blir sista mästerskapet för nuvarande förbundskapten Peter Gerhardsson och hans tränarstab. Och golfaren Joakim Lagergren gör debut i major-tävlingen US Open i veckan och han åker till USA med en toppplacering i bagaget. Svensken blev tvåa idag i Europatourtävlingen i Nederländerna. Connor Syme från Skottland vann 11 slag under par, 2 slag bättre än Lagergren.
Ja, där har ni de stora nyheterna från den här dagen som ni har hört här i Sportextra i P4. Alldeles strax nyheter här, 4:45 Ekot väntar. Vill ni höra Sportextra så är det appen Sveriges Radio Play som gäller. Gå in där och klicka på Sportextra så fortsätter vi att sända där, även om det är P4 alltså blir nyheter. Och då kommer det bli mycket damallsvenskan från Mats Fagerström.
Där vi då hamnar i Norrköping där Piteå återtog ledningen som ni hörde tidigare då via en straff. Asla Johannesen, färöviskan då i Piteå på en straff då i den 81:a matchminuten. Nu är vi framme snart i den 85:e, det är bara 5 minuter kvar. Ett Norrköping som efter sina 4 ganska så snabba byten fick bra fart i spelet här i den andra halvleken också. Men då blev det istället att man offrade så mycket framåt offensivt så att man tappade bort lite grann i markeringsvägen. Och då blev det ett fälleben där så att man fick till en straff för Piteås del. Frustrerat och irriterat naturligtvis över att ställa till det så för sig när man har spelat upp sig riktigt ordentligt. Fundera på vad Stellan Karlsson då, tidigare i Piteå. Han har faktiskt varit 13 säsonger i Piteå, men nu är han i Norrköping och just nu i underläge med 1-2 när vi har 4,5 minut kvar av ordinarie tid.
Och mellan Hammarby och Vittsjö ställningen 3-1 med 87 minuter spelat utav den matchen. Vill ni höra slutskedet utav damallsvenskan är appen Sveriges Radio Play som gäller. I P4 är vi tillbaka om en kvart. Då fortsätter Sportextra till exempel med ett möte med Sebastian Samuelsson. Men nu är det nyheter i P4.
Kvart i fem ekot söndag. Ny dramatisk dag i samband med matutdelning i Gaza. I Colombia har en av presidentkandidaterna skjutits under ett valmöte. Kärnkraftverken ska moderniseras och västkusten invaderas av blåmusslor. Kvart i fem ekot, Per Edberg i studion. Ja, från Gaza har det idag kommit nya rapporter om människor som blivit ihjälskjutna i anslutning till ett matutdelningsställe. Vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros är med direkt nu. Samar, vad vet du om det som har hänt?
Ja, det vi vet är att den israeliska armén har öppnat eld mot palestinier på väg till att få tag i nödhjälp från de israeliska amerikanska matutdelningscentralerna i två olika områden i Gaza. Den ena i Rafah i södra Gaza och den andra beskjutningen skedde i mellersta Gaza nära så kallade Netzarim-korridoren. Sammanlagt så har minst 5 personer dödats och runt 100 skadats i båda skjutningarna enligt sjukhusen som tog emot dem.
Bara den senaste veckan så finns det uppgifter om att ett 100-tal palestinier har skjutits ihjäl på det här sättet. Vad säger folk om detta?
Ja, människor vittnar om det som vi har hört de senaste 2 veckorna där de informeras av den israeliska amerikanska stiftelsen att nödhjälp finns att hämta vid specifika tider i områden som är förklarade av den israeliska militären som militära zoner. Men ja, när de kommer dit så blir de beskjutna av den israeliska armén enligt vittnesmålen, och många berättar att den israeliska militären, deras information om vilken om öppningstiderna krockar många gånger med vad GHF, den här Gaza Humanitarian Foundation, vad deras information är om öppningstider, vilket skapar förvirring. Och vi kan höra vad Bilal, vars bror dödades idag, sa till vår medarbetare i Gaza, Bara Lafi.
وتم تبليغهم بمنسق الساعة 6 راحوا الساعة 6 طبوا طخ مباشر عليهم طلال طب اسماء
والله يحملك. Ja, Bilal berättar här att hans bror, som är far eller var far till 6 barn, gick till det här matutdelningscentralen i Rafah, följde i det instruktioner om att ta sig dit klockan 6 på morgonen, men blev skjuten till döds. Och det är det som många menar, att ja, IDF, samtidigt som de skriver att centralen, distributionscentralen öppnar klockan 6, så skriver de också att det här är en stridszon före klockan 6, men folk behöver tid på sig att ta sig till matutdelningscentralen just när den öppnar.
Vad säger man från israeliskt håll om det här då, från de som sköter matutdelningen?
Ja, GHF har inte kommenterat händelsen, och jag har varit i kontakt med den israeliska militären, deras pressavdelning, som skickade ett uttalande till mig där det står att man sköt, den israeliska armén sköt mot varningsskott mot misstänkta personer. Men när jag frågade vad de menar med misstänkta personer så har jag inte fått svar, och jag frågade också, ställde frågan om de här misstänkta hade vapen med sig, och jag fick inte svar där heller.
Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Gårdagens demonstration i Stockholm mot kriget i Gaza lockade betydligt fler deltagare än vad såväl arrangörerna som polisen hade räknat med. Enligt arrangörerna kom det över 30 000 demonstranter. Förhoppningen var att det skulle komma runt 10 000. Polisen hade också räknat med färre demonstranter och fick kalla in extra patruller från andra delar av Stockholm. I Colombia har en av kandidaterna i det kommande presidentvalet blivit skjuten i huvudet i samband med ett valmöte. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin följer förstås det här. Vad är det senaste, Lotten?
Ja, Miguel Uribe Turbay befinner sig i kritiskt tillstånd efter att ha skjutits med 2 skott i huvudet och 1 i benet under ett valmöte igår kväll i Bogotá. Och det finns väldigt många videos från den här händelsen. Man ser då hur en person i publiken tar fram en pistol och skjuter senatorn. Och sen grips då en 14-årig pojke på flykt därifrån med vapnet. Och nu handlar ju allting om vem som beordrade det här. Och det var också det som president Gustavo Petro fokuserade på under sitt tal till nationen igår.
Den här presidentkandidaten då, Miguel Uribe Turbay, vem är han?
Han är ung, han är, så att säga, i politiska sammanhang, han har inte fyllt 40 än. Men han ses som en av de främsta kandidaterna, i alla fall fram till gårdagens händelse i nästa års presidentval. Han är respekterad, han är en traditionell högerpolitiker. Och framförallt så präglas hans politiska karriär av hans egen personliga historia. Därför att hans morfar var president i Colombia på 70-talet. Och hans mamma var en känd journalist i Colombia som kidnappades på 90-talet av knarkkungen Pablo Escobar. och mördades sen året efter det under ett fritagningsförsök då Miguel bara var 5 år gammal. Och när han lanserade sin presidentkandidatur förra året så gjorde han det på samma plats där hans mamma mördades. Och sa också då att det var det här mordet som har präglat hans liv och som också har lett fram honom till den här punkten att vilja bli landets president.
Och nu svävar han alltså själv mellan liv och död. Att en presidentkandidat skjuts på det här sättet under ett valmöte, hur reagerar man i Colombia på det?
Ja, det har ju givetvis chockat hela landet. Och det är ju just det här att man kastas tillbaka till den här väldigt mörka perioden i Colombias historia när då Uribe Turbays mamma mördades och flera politiska kandidater mordhotades och mördades faktiskt precis på det här viset. Alltså det mest kända fallet i Colombia var en dåvarande presidentkandidat som mördades under väldigt lika omständigheter på ett valmöte. Och många varnar ju idag för att Colombia, att det här är ett tecken på att Colombia skulle vara på väg dit. Liksom varnar för en ökande polarisering, ett väldigt hetskt debattklimat från både vänster och höger. Och det kommer flera signaler, både om stöd till Miguel Uribe Turbay givetvis, det ska hållas manifestationer idag i Bogotá, men också varningar över hela den politiska skalan mot en alltför farlig politisk diskurs som kritiserar i allt för hårda ordalag de politiska motståndarna.
Säger vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Ett kraftigt jordskalv med magnituden 6,5 skakade delar av Colombia vid 8-tiden lokaltid i morse. Skalvet ska ha känts i flera städer, bland annat huvudstaden Bogotá. Det har inte kommit några uppgifter om skador efter den här jordbävningen än. De svenska kärnkraftverken börjar bli gamla och nu pågår ett arbete för att de ska kunna drivas vidare i flera årtionden till. Niklas Metzén är säkerhetschef vid Forsmark.
Just nu har vi en planeringshorisont för drifttid i 60 år. Och för studien som ska vara klar om ett år då, tittar på kan vi driva anläggningarna till 80 års drift på ett säkert sätt och med bra tillgänglighet.
Ja, när de svenska kärnkraftverken byggdes på 70- och 80-talet planerades för drift i 40 år. Hälften är nu nedlagda och hälften har fått längre liv. Och de 6 utreds nu för en drifttid på 80 år. Vattenfall, som är huvudägare till 5 av reaktorerna, beräknar att det kan kosta runt 10 miljarder i investeringar per reaktor att förlänga driften. Beslut om förlängning väntas om cirka 5 år. Forsmarks kärnkraftverk med 3 reaktorer fick nyligen sänkt säkerhetsbetyg av Strålsäkerhetsmyndigheten. Och en del av kritiken handlade just om hur Forsmark hanterar åldrande komponenter. I det här fallet reservaggregat om elen till kärnkraftverket skulle brytas.
Naturligtvis är det tråkigt att få ett sänkt betyg. Vi kan vara mera proaktiva just i vår åldringshantering.
De senaste åren har också internationella atomenergiorganet IAEA granskat Forsmark och gett både ris och ros för arbetet.
Ett kärnkraftverk består ju av otroligt många komponenter. Det är tiotusentals komponenter av olika slag. Det är en väldigt bred palett av teknisk utrustning som behöver ha en gedigen genomgång och kontroll.
Reporter Olof Winblad. Efter en rad svåra år verkar bestånden av blåmusslor vara på väg att återhämta sig i svenska vatten. Forskarna talar till och med om en explosionsartad ökning av blåmusselstammen. Mats Lindegart är professor i marin ekologi.
Det är ju verkligen remarkabelt hur det har varit i år då.
I flera decennier har rapporter från främst allmänheten talat för en successiv minskning av blåmusslor. Men i fjol vände det. Och i år ser man en explosionsartad ökning. Inte bara på Bohuskusten och i Oslofjorden. I Holland rapporterar forskare också rekordstora bestånd.
Att det har blivit en sån extrem händelse i år, det har säkert med olika sorters slumpfaktorer. Jag tror inte att det är något så att säga, systematiskt som har gjort det. Helt plötsligt så är det mycket, mycket bättre i år.
En teori är att rovfiskarna har blivit fler. För de äter både krabbor och räkor som annars äter mussellarver. En annan är att nya mussellarver har färdats långa vägar med strömmar. Musslorna renar havet när de fångar upp näringsämnen som kväve och fosfor. Och mänsklig påverkan som övergödning och överfiske tros ligga bakom tidigare minskning. Enligt Mats Lindegart pågår nu flera forskningsprojekt.
Så vill vi också kunna liksom mäta hur mycket har det minskat, hur många platser har det ökat, hur snabbt går det och så där.
Reporter Sanna Ekstedt Larsson vid P4 Väst. För den som vill vara säker på att få ett jobb efter gymnasiet kan det vara klokt att välja fordons- och transportprogrammet. Enligt Skolverket är det nämligen den gymnasieutbildning som leder till flest elever i jobb. Jonathan Ekholm har gått på Kabelbro gymnasiet i Skövde.
Sköter man sig så kommer man få jobb. Om man vill jobba med det här yrket då, så kommer man få jobb. Men dummar man sig så kan det väl vara lite jobbigt sådär.
Det säger tredjeårseleven Jonathan Ekholm på Kavelbro gymnasiet i Skövde. Och enligt Skolverkets statistik så är 75% av eleverna som gått fordon- och transportprogrammet etablerade på arbetsmarknaden efter 3 år. Och efter sommarlovet väntar en fast anställning för Jonathan som mekaniker.
Nej, men jag visste inte riktigt vad jag ville gå när jag gick i nian. Så jag tänkte, jag kör på det jag tycker om och det är bilar då. Så då sökte jag till fordon här och på praktiska gymnasiet då. Och så kom jag in här, så det blev ju suveränt.
Eleven Charlie Strand ska börja jobba dagarna efter studenten.
Bilar slutar ju aldrig tillverkas. Det behövs ju alltid folk som lagar dem. Sen vi är ju behövda så att säga. Så kommer ju aldrig ta slut på att vi behövs liksom. Även om det bara blir elbilar så kommer vi behövas. För det är vi som behöver laga dem och byta bromsar och göra såna här slitagesaker och sen allmänna saker på dem.
Hur känns det nu då när du går ut? För ni går ut på fredag nästa vecka.
Ja, det är lite pirrigt. Man måste... Ja, jag vet inte. Det är mycket att tänka på nu sista veckorna. Och sen så är det ju en gång man springer ut också, så man vill ju inte sumpa sin chans.
Reporter Peter Karlberg vid P4 Skaraborg. Nu tar vi av hatten, vi plockar fram karamellerna och spelar lite trumpet till Susie Erikssons ära. För idag delade nämligen Povel Rammelsällskapet ut årets karamellodiktstipendium och det gick till just Susie Eriksson.
Nej, men jag tror att det är liksom mitt... Min artistiska bredd, att jag har liksom rört mig i så många olika genrer och att jag är en sucker för revyformen. Så jag hoppas att det är det och att jag, som sagt var, att de tycker att jag är en bra tjej.
Hur ska du fira det här då?
Åh herregud, jag ska ta en kopp kaffe.
Susie Erikssons karriär är lång, både inom musiken och skådespeleriet. Hon medverkade i tv-serien Care of Segermyr på 90-talet och har varit med i flera musikaler och flera revyer. När hon idag tog emot karamellodiktstipendiet promenerade hon traditionsenligt fram till scenen under en polkagrisrandig filt innan hon avtäcktes.
Ja, men det är en mycket märklig upplevelse. Man ser lite dåligt, men jag hade Lotta Rammels stadiga hand som höll i mig hela tiden. Och sen så ökar ju pulsen och skakningarna i benen ju längre jag närmade, eller ju närmare man kom scenen. Men kul grej!
Karamellodiktstipendiet har delats ut sedan 1983 för att uppmärksamma gärningar i Povel Rammels anda. Skådespelaren och komikern Hanna Dorsin satt i årets jury.
Ja, men man ska väl kunna lite av allt inom underhållning, skulle jag säga. Dels skriva, vara rolig, sjunga, agera. Ja, lite en mix.
Reporter Isak Krona. Så vädret ikväll och i natt blir det skurar på många håll. Imorgon får Götaland blåsigt. En del sol men också en del skurar. Svealand, regnskurar på många håll. Södra Norrland, mulet med skurar. Norra Norrland, en del sol, men moln och skurar brer ut sig under dagen från sydväst. Där sätter vi punkt för denna sändning. Producent Louise Haag, jag heter Per Edberg.
Radiosporten med Damallsvenskan.
Och Hammarby är tillbaka i serieledning i Damallsvenskan i fotboll, och det kan man tacka anfallaren Ellen Wangerheim för. Hammarby vann över Vittsjö med 3-2 och Wangerheim stod för 2 utav målen. Vittsjö, ja, de fick in en reducering i 90:e minuten, men sen kom man aldrig närmare. Den andra matchen i Damallsvenskan spelades mellan Norrköping och Piteå, och här blev det bortaseger för Piteå med 2-1.
Och det betyder för den damallsvenska tabellen att Hammarby nu är i serieledning på 22 poäng, en poäng mer än Djurgården och ytterligare en poäng före Malmö. Där i striden finns också Kristianstad på fjärdeplatsen som har 19 poäng, 3 poäng efter Hammarby. Och så Häcken som spelar imorgon som har 18 poäng och också kan vara med där i tätstriden förstås. Imorgon i Sportextra, Linköping mot Häcken. Och i Franska öppna finalen så vann Jannik Sinner första set mot Carlos Alcaraz med 6-4, och i andra sätt så står det nu 4-1 till italienaren Jannik Sinner mot spanjoren Carlos Alcaraz. Så just nu ett rejält övertag för Jannik Sinner alltså. Annars är det här dagens stora fotbollsnyhet.
Italiens förbundskapten i fotboll Luciano Spalletti får sparken bara dagen innan landslagets nästa viktiga VM-kvalmatch mot Moldavien. Beskedet kommer efter den tunga 0-3-förlusten mot Norge i Italiens första VM-kvalmatch.
Per vie centrali lo insegue Rovella nello spazio Sorloth, Sorloth è solo Sorloth. Il vantaggio della Norvegia, sorpresa la difesa dell'Italia sull'inserimento centrale.
Matchen mot Norge följdes av hård kritik i hemlandet med rubriker som "Nu får det vara nog" och "Italiensk katastrof". Och Spalletti fick ta emot en hel del kritik. Spalletti säger på en presskonferens enligt italienska Sky Sport att "jag hade inga planer på att ge upp, jag hade föredragit att stanna kvar och göra mitt jobb", slutcitat. Spalletti kommer däremot att leda laget under måndagskvällens match mot Moldavien, men därefter rivs kontraktet. Italien, som efter den svaga starten i kvalet, riskerar att missa VM för tredje gången i rad.
Och det rapporterade Andreas Lundin. Frankrike vann bronsmatchen i Nations League över Tyskland idag. 2-0 till Frankrike. Kylian Mbappé och Mikel Olis blev målskyttar. Finalen spelas ikväll klockan 21 mellan Portugal och Spanien.
Det är ju juni nu och början på sommaren i alla fall, och skidskytten Sebastian Samuelsson tränar hårt inför OS. Men det är ändå lite svårt att komma upp ur sängen ibland så här års.
Jag har märkt det nu med familj och så här, att det går helt okej att träna på sommaren så länge som sambon jobbar. Men när hon går på sina 5 veckors semester då, och man liksom börjar kliva upp själv där på morgonen, då sneglar man lite mer på sängen än vad man gör annars.
Alldeles strax mer av Sebastian Samuelsson i vår sommarserie här i Sportextra med Jenny Rask och Alexander Lundholm i studion. Jag ville ha magi, lite naiv romantik
innan jag träffade dig. En trafikuppdatering. Vi börjar på länsväg 222 ute på Värmdö och vid Grisslinge där det fortsatt är växelvis trafik. Det har varit en olycka med flera fordon. Nu pågår det bärgning. Polis finns på platsen och man flyttar ju fram den här prognosen allt eftersom man jobbar vidare, och nu är den till 17.30. Det är rejält med köer i området för det har varit en långvarig avstängning och också växelvis på länsväg 222. Så att samtliga anslutande vägar är ju då fulla med köer. Trafikverket kan berätta att när det här är uppklarat vid olycksplatsen så kommer det då vara fortsatt 2 körfält öppna i riktning in mot Stockholm, och när det har lättat med de köerna då ändrar man de reversibla körfälten. Så att inledningsvis när allting är uppklarat så är det 2 körfält öppna i riktning in mot Stockholm, men vi fortsätter ju rapportera i P4 också om läget. Så länsväg 222 Grisslinge, där är det fortsatt växelvis trafik. E4 E20 Södertäljevägen före Moraberg, trafikplats 144 riktning Södertälje, där är det en fordonsbrand och räddningstjänst finns på platsen och man står i det högra körfältet. Och Nockebybron, där har man nu broöppning, pågår till 17.10 och nästa broöppning kommer ske vid klockan 18. Ja, något vi kanske alla haft någon gång, tur i oturen, här med Molly Sandén.
Och vad gör Sveriges vinterolympier under sommaren egentligen? Det frågar vi oss i vår sommarserie. Igår hörde vi Ebba Andersson och Gustav Berglund, skidparet, som berättade om sitt första år som husägare och hur de ska spela kubb och grilla där under sommaren. Idag är det dags för Sebastian Samuelsson, som ju också har en partner och ett barn till och med. Hur påverkar det sommarträningen? Ja, det ska vi höra nu. Sommartider, hej!
Sebastian Samuelsson blev silversebbe med hela svenska folket när han vid OS i Pyeongchang 2018 slog till i jaktstarten.
Det här är en sensation med silverfärg. Sebastian Samuelsson i mål där, wow. Och Sverige har medalj i Pyeongchang OS igen.
Det blev sen också OS-guld i stafetten där 2018. Och i VM-sammanhang har Sebastian Samuelsson tagit imponerande 11 medaljer med det individuella guldet i massstarten 2023 som höjdpunkt.
Nu för guld, för guld, för guld, för guld! Hur går det? Bägge svenskarna skjuter fullt!
Sebastian Samuelsson är född och uppväxt i sörmländska Malmköping och tillbringade delvis sin barndoms sommarlov i husvagn.
Jag gillar att bada, så jag hängde nog mycket på stranden. Gillar att spela fotboll, spelar mycket fotboll. Tittar på sport på tv. Gillar att grilla. Så att jag var nog ganska aktiv och tyckte om att vara ute.
Gillar du husvagnslivet?
Ska jag vara helt ärlig så har jag nog blivit mer bekväm med hotell med åren.
Skidskyttarnas semesterperiod är i april efter avslutad världscupsäsong. Nu är det stenhård sommarträning som gäller.
Jag ligger någonstans där och tränar ungefär ja, men säg 100 timmar varje månad, maj, juni, juli, augusti. Så att jag har märkt det nu med familj och så här, att det går helt okej att träna på sommaren så länge som sambon jobbar. Men när hon går på sina 5 veckors semester och man liksom börjar kliva upp själv där på morgonen, då sneglar man lite mer på sängen än vad man gör annars.
Ja, då får du kämpa med motivationen.
Ja, men i perioder då absolut så känner man att det hade varit ganska skönt att tagit en lugn dag. Men det är så det är och vi har ju vilodagar också så att jag hinner njuta av sommaren. Men mycket träning är det.
Förra året blev Sebastian Samuelsson pappa. Dottern Elsa är nu ett drygt år. Och frågan är, har livet som elitidrottare blivit svårare med kombinationen som förälder? Eller lättare för att han har något annat mentalt att fokusera på?
Ja, men det är klart att det är många saker blir ju svårare. Och det blir ju såklart tuffare rent mentalt att vara borta så mycket som jag är. Jag har ju 150 plus resdagar varje år. Det ger väldigt mycket energi också. Så att, om du frågar om jag ångrar mig så gör jag inte det. Utan jag är väldigt nöjd med det. Och jag är också väldigt stolt över att jag lyckas kombinera det på det sättet som jag gör. Och det är självklart så att det har gett mig mer energi än vad det har tagit.
Träningsmässigt är det för en skidskytt inte någon speciell träningsform som gäller just nu under sommaren. Utan det ser rätt lika ut från maj till november.
Då är det mycket rullskidor, det är mycket löpning, en del styrketräning, cyklar en del. Och det är väl egentligen det som är själva grunden. Men det är inte så stor skillnad om det är juli eller om det är september. Utan den stora skillnaden blir ju sen när vintern kommer och man slutar att cykla och det här och åker skidor istället.
Vad har du för relation till rullskidor?
Nej, men det är ju, jag lägger jättemycket tid på rullskidor och jag tycker det är... Ja, det är ju så nära riktig skidor också man kan komma. Ja, det är ju härligare på något sätt att sticka ut på riktiga skidor och åka en lång och fin tur.